Ja, det är nästan så att jag blir heligt vred på den här vinden som försöker störa den här tillställningen gång på gång. Jag är nästan rädd att tältet snart lyfter. Det gjorde det för oss på Heden för ett par år sedan när vi hade tältmöten i Göteborg. Inte under pågående möte som tur var, men väl under natten. Så på morgonen så låg tältet ett stycke bort och det var ännu större än det här tältet. Men jag önskar att jag hade samma andliga auktoritet som en pastor och broder nere i Afrika, i Burundi närmare bestämt, som när ett stort möte skulle hållas med ungefär 3000 personer och det samlade sig såna här riktigt regntunga mörka skyar över platsen, och så började de där första hotfulla dropparna komma över folket. Och just när mötet skulle börja och de som hade paraplyer började spänna upp paraplyer, andra gick upp från sina platser och sökte sig skydd bort under träden för den kommande åskskuren. Men han stod upp och i Jesu namn så sa han: fäll ihop era paraplyer, det blir inget regn. Och tänk att det blir inte heller. Inte en droppe föll och man kunde hålla mötet helt ostörda. Nu har inte jag tron att säga till vinden: tig, var stilla. Men jag önskade det. Men vad vi kan göra det är att vi kan bedja just nu. Tacka för offergåvorna och vi kan bedja om stillhet. Om också inte jag kan säga att jag har tro att Gud kommer att stilla vinden på min bön, så vill jag i alla fall bedja om en andlig stillhet över bibelstudiet här idag. Det har jag tro för däremot. Kära gode Gud, tack att vi får vara samlade i Jesu namn. Han som en gång stod upp mitt i en storm och sa till både vind och våg och tig: var stilla. Och det blev stilla. Och man häpnade inför hans makt och myndighet. Herre, tack för de gåvor som vi fått samla in nu. Och vi ber att du ska använda dem till ditt förhärligande. Och så beder vi, Herre, om stillhet här i tältet i eftermiddag. Om också vinden fortsätter så beder vi om en andlig stillhet. Den heliga ande är inte beroende av de yttre omständigheterna. Men vi ber också, Herre, att vinden ska mojna. Och att det ska bli en fysisk stillhet också här i eftermiddag och kväll. Att vi slipper störas av den vind som nu ihärdigt drar i dessa tältdukar. Tack att vi får överlämna oss själva och hela den här stunden i dina goda händer. Amen. Ja, Stig och jag har ju valt att öppna olika delar av Guds uppenbarelse. Stig, Nya testamentet, Första Petrus brev, och jag skulle då få söka mig någonstans i Gamla testamentet, och det blir Daniels boken, som ni vet, ni som har varit med en tag redan här. Och vi har hunnit fram till det andra kapitlet, ungefär mitt i. Och vi har funnit det att det finns inget område i människans liv som är undantaget från Guds inflytande. Utan Gud kan uppenbara sin vilja och sin röst också när en människa är frånkopplad alla sina medvetna sinnen. När hon sover och när hon sover djupt. Nu tror inte jag att det här är det normala eller vanliga sättet för Gud att tala på. Och absolut inte det normgivande sättet som man talar till sin församling på idag, alltså genom drömmar. Men det är ändå intressant att när vi läser Bibeln så ser vi att Gud ofta uppenbarade sig i drömmar. Sammanlagt 20 gånger genom hela Bibeln, 15 gånger i Gamla testamentet, 5 gånger i Nya testamentet. Så det verkar som att med tilltagande skriven uppenbarelse så minskas behovet av sån här särskild uppenbarelse genom drömmar till enskilda människor. Och det intressanta är att av de här 20 drömmarna som finns i Bibeln så är 10 utav dem redan i Första Mosebok. Och av de 20 drömmarna som ges så är 10 givna till människor som stod utanför de som hade skriften i sin tradition, alltså till hedningarna, medan de andra 10 gavs till Guds folkets medlemmar. Vi kunde räkna upp många. Du kommer ihåg Jakobs drömmar, Faraos drömmar, Josefs drömmar och Marias man Josefs drömmar i Nya testamentet. Och Pilatus hustru hade ju också en dröm, intressant. Och så har vi då Nebukadnessars drömmar som vi ska intressera oss för lite mer nu idag igen. Men observera att i Nya testamentet så ges ingen uppenbarelsedröm efter det att den helige ande har blivit given. På pingstdagen så talar inte Gud till troende människor genom drömmar längre. Nu utesluter inte det att Gud skulle kunna vilja säga oss något genom en dröm ibland. Men det kanske i så fall är någonting högst personligt och ingenting som vi kan stiga fram och göra anspråk på att hela församlingen ska böja sig för. Utan vi har nu Nya testamentets skrifter att låta oss vägleda oss utav. Och vi ska nog vara försiktiga, som Paulus säger i Kolosserbrevet 2, med sådana som försöker göra sig stora och märkvärdiga med sina syner och drömmar. Det finns den faran, du vet också. Så låt oss aldrig enbart lyssna till drömmar, vare sig egna drömmar eller andras drömmar, utan låt oss vara öppna för korrigering av Guds eget ord. Men Nebukadnessar, han hade haft drömmar. Oj, oj, oj. Han var så orolig över det han hade drömt, så han hade skickat efter hela sitt rikes vise män, hela universitetsfakulteten och alla Babels visa, alla sina rådgivare. Men ingen av dessa kunde, ja, så han hade ju väldigt höga krav ställda, kunde tala om för konungen vad han hade drömt eller vad drömmen betydde. Men det fanns fyra unga pojkar, såg vi igår, som var fångar bland fångarna i Babel, bland de judiska fångarna som hade förts dit redan 606. Och de här fyra pojkarna, de visste vad det innebar att umgås med Gud i bön. Och de visste visserligen att Babels alla resurser var uttömda. Alla deras lärare hade tvingats avböja. Ingen klarade av vad konungen krävde. Men de visste att ingen hade tillfrågat himmelens Gud, han som satt inne med alla hemligheter. Och Daniel hade lyckats få en tidsfrist hos kungen, troligen bara över natten. Och han hade hastat hem till sina tre kamrater. Och så hade det här nattliga bönemötet ägt rum. Och i nattens mörker hade denna hemlighet uppenbarats för Daniel. Han hade liksom i en syn sett framför sig hela den dröm Nebukadnessar hade haft. Och också fått uttydningen sig given. Men när han kom inför Nebukadnessar så var han ju angelägen om att framhålla att detta är ingenting som en människa kan klara av. Och att jag nu har fått drömmen uppenbarad för mig beror inte på någon vishet som jag har framför andra. Men, säger han, det finns en Gud i himmelen som kan uppenbara hemligheter. Vers 28. Och så börjar han berätta drömmen utan att tveka. Jag tycker det är så frimodigt det här. Alltså, han bara sätter igång. Det här är vad du drömde, Nebukadnessar. Det här var din dröm. Det här var vad du såg när du låg i din säng. Du såg, vers 31 börjar han så. Du såg i din syn en stor bildstod stå framför dig. Hög var den och dess glans övermåttan stor. Förskräcklig var den. Det var en mardröm verkligen det här. Skräckenjagande var den här bildstoden som man hade sett i sin syn. Och så ger Daniel en mycket detaljerad beskrivning av den här bildstoden. Huvudet var av glänsande guld, av bästa guld. Bröst och armar var av silver. Buk och länder var av koppar. Benen var av järn och fötterna av järn blandat med lera. Men så, vers 34, det här var liksom en beskrivning av hur det hela såg ut. Så börjar någonting hända när du betraktade denna bildstod. Vers 34, när du låg där och såg på den här bildstolen i din syn, så såg du att en sten blev lösriven, dock icke genom människohänder. Och den här stenen kastades mot bildstoden och träffade dess fötter och krossade den. Och så småningom så föll hela bildstoden samman i små bitar som agnar på en tröskloge som sedan vinden bortförde. Och inte ett spår fanns kvar av hela denna väldiga bildstod. Men stenen däremot som hade kastats mot bildstodens fötter, den växte sig stor, ja så stor att den uppfyllde hela jorden. Det var drömmen, sa Daniel. 17-årig grabb står där inför den är världens mäktigaste man, som nu har krypit samman i sin tron och riktigt gripit hårt om armstöden. Han känner att varenda ord i Daniels beskrivning stämmer exakt med hans dröm. Och kan du tänka dig, Daniel stannar inte ens upp och frågar, stämmer det Nebukadnessar? Var det så här eller var det ungefär så här eller? Utan han bara säger, det här var drömmen. Helt utan att tveka, såklart hade Gud uppenbarat för honom. Nebukadnessar fylls av stor respekt för den lilla judiska ynglingen, som frimodigt förkunnar för honom precis vad han hade drömt. Vad är detta? Och vad är det för en Gud som denne pojk har kontakt med? Och han sitter där på helspänn. Och Daniel ger honom inte ens tid att hämta andan. För han går direkt på tolkningen. Han säger, det här var drömmen, nu kommer tolkningen. Och så ser vi i vers 37. Daniel ger tolkningen av den här drömmen. Det är nämligen så, säger han, att det är himmelens Gud, den Gud som jag tillbeder, med andra ord, som har givit dig ditt rike, väldighet, makt och ära. Och i hans hand, och i vilkens hand han har givit människors barn och djuren på marken och fåglarna under himlen, alltså allt inom dina domäner, det har Gud givit dig. Och du är det gyllene huvudet på den här bildstoden. Alltså det babyloniska riket symboliserades av det gyllene huvudet på bildstoden. Och det var ju på ett sätt smickrande då. Om inte Daniel hade fortsatt här i sin drömtydning. Han säger i vers 39, men efter dig kommer ett, skall uppstå ett annat rike, visserligen ringar ett än ditt, men ditt rike ska alltså komma till ett slut och ska övertas av ett annat rike. Och det är då symboliserat av silver, armarna av silver. Alltså ett förenat rike av två armar. Och historien har mycket klart visat att senare det blev det mediska persiska riket som övertog det babyloniska riket 539 före Kristus. Det gick alltså i uppfyllelse ganska snart efter det här, den här drömmen. Kanske, vad blir det? En 40 år senare. Kopparländer. Efter detta rike av silver ska ett tredje rike som är av koppar uppstå, och det ska råda över hela jorden. Det ska bli större än silverriket. Det ska sträcka sig ut över hela den då kända världen. Och koppar, som alltså var länderna på bildstoden, är det grekiska riket, förstår vi, som 333 etablerades genom att Alexander den store tågade in i Babel och la hela det persiska riket under sig och var den store världshärskaren som härskade allt ifrån Makedonien, alltså Grekland i väster, och in i Indien i öster, och ner i Afrika i söder, och ända upp mot Kaspiska havet i norr. Det var ett otroligt stort rike som visserligen kom att delas, som också Daniel senare profetiskt talar om. Och så har du till sist det fjärde riket. Du såg benen, du såg fötterna. Vers 40, ett fjärde rike ska uppstå starkt så som järn. Det ska vara en styrka i det här riket som kännetecknade framför andra riken. Men vers 41, du såg också fötterna och tårna, och att det var delvis av krukmakarlera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett söndrat rike, dock så att det har något av järnets fasthet, till du såg ju järn vara där blandat med lerjord. Och tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, vilket betyder att detta rike ska vara delvis starkt och delvis svagt. Järnet symboliserar alltså styrkan och kanske hårdheten, disciplinen i romarrikets effektiva organisation, medan leran, som det står i vers 43, en beblandning genom människosäd syftande på lerjorden. Lera kan inte kemiskt förbinda sig med järn, utan det blir en svag substans som lätt splittras i sönder. Alltså, det hjälper inte att järnet finns där när leran korrumperar hela sammansättningen. Och troligen så syftar det på den mänskliga moralens svaghet som kom att känneteckna romarrikets sista dagar. Den moraliska korruptionen och sönderfallet som blev det mäktiga romarrikets fall, så att man till sist inte ens kunde stå emot de enkla barbarstammarna som flödade ner norrifrån över romarriket. Så djupt hade man fallit rent moraliskt att man inte ens kunde stå emot detta. Vi tror kanske att detta sträcker sig profetiskt ända in i det som för oss är framtid. Att den här bildstoden i sin historiska kronologi, så att säga, ännu inte vi har sett slutet på. Det här var de närmast liggande världsrikerna som kom efter det babyloniska riket, och som vi vet har hänt i historien, exakt så som Daniel profeterade. Men att det finns någonting som fortfarande äger bestånd. Jordiska konungar och riken fortsätter ju att utöva makt, precis som på Babels tid, skulle vi kunna säga. Världsrikernas tid är ännu inte slut, men det ska komma en tid, vers 44, när Gud ska träda in för att göra ett slut på de jordiska väldernas tid och de mänskliga militärmakternas tid. Och det har med denna sten att göra, som på ett övernaturligt sätt blev lösriven, inte genom människohänder, utan liksom vore det gudomliga händer som sände och stad en sten mot de mänskliga rikerna och deras stolta makt. Och det står att denna sten ska himmelens Gud, alltså genom den stenen ska Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska bli överlämnad åt något annat folk. Det ska inte efterträdas av något rike. Det ska krossa och göra en ände på alla andra riken, men själv ska det bestå evinnerligen. Ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke genom människohänder, och så vidare. Stenen kommer att uppfylla hela jorden. Det handlar om Kristi andra tillkommelse. När Kristus upprättar Guds rike, då ska det riket inte efterföljas av något annat rike. Då inträder Guds eviga rike, till en början i den yttre formen som ett tusenårigt fredsrike på den här jorden. Det är vad jag tror och förstår. Men som övergår och fortsätter i det eviga Guds riket, med nya himlar och en ny jord. Daniel är långt fram i tiden här i sin tolkning av drömmen. Och när han har kommit till slutet och sagt så här betyder drömmen, så säger han i vers 45: så har en stor Gud uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Och så säger han: och drömmen är viss och dess uttydning är tillförlitlig. Han tvekar inte en sekund. Han tvekar inte om ett enda ord i det han har sagt. Drömmen är sann, uttydningen är tillförlitlig. Han låter inte Nebukadnessar granska drömmen och komma med sitt utlåtande om den stämmer eller inte. Utan Daniel är så säker på att han har Guds ords auktoritet i det han säger, att han bara överlämnar både dröm och uttydningen till Nebukadnessar. Och Nebukadnessar sitter mållös på sin tron. Han har ingenting att invända. Allt stämmer. Han bara faller ner inför Daniel. Och det står att han befaller att man ska offra spisoffer och rökoffer. Världshärskaren framför den judiske yngling. Kan du se bilden? Vad är det här? Han som hade sån makt. Han som hade lagt länder och folk under sina händer. Och så står det nu att han faller på knä framför en av de judiska ynglingarna som han har fört i fångenskap. Och försökt hjärntvätta med sin babyloniska vishet och okulta magi. Det är en förebild på den dag då alla knän ska böjas och alla tungor erkänna att Gud till ära, att Jesus Kristus är Herre. Nebukadnessar tvingas ge Daniel rätt. Detta är förvisso vad som ska hända. Det betyder inte att han tillbeder Daniel, men det betyder att han erkänner Daniels Gud. Och att han erkänner, som det står, att Daniels Gud är en Gud över andra gudar och en herre över konungar, sådana som mig, och en uppenbarare av hemligheter, eftersom han har kunnat uppenbara denna hemlighet för dig, Daniel. Och så upphöjde han Daniel till ännu högre makt och gav honom stora förmåner och skänker, satt honom till herre över hela Babels hövdingadöme och till den högste föreståndaren för alla de visa i Babel. Men Daniel glömde inte vad som var hemligheten till att detta hade blivit uppenbarat för honom. För det står i 49:e versen, den sista, att Daniel bad att man skulle förordna Sadrak, Mesak och Abednego. Han liksom förklarade för kungen: det är inte bara min förtjänst att det här har blivit uppenbarat. Jag hade tre andra med mig som bad. Vi var fyra stycken som bad i natt. Vi bad i flera timmar. Och om du vill lära mig på något sätt Genom att vi utbar oss om denna Guds nåd, då får du inte glömma dem som var mina medkämpar i bönen. Just det. Det är inte alltid som förebedjarna syns, men det är alltid de som utkämpar segrarna. Hemligheten till vad som sker i en församling är inte i första hand kanske vad som sker från en predikstol eller i annan verksamhet, utan vad som sker i undanskymda bönevrår eller i små bönemöten i församlingens mitt. Daniel ville ha dessa sina medbröder nära sig själv. De var ett fint böneteam, vet du. Vilken förändring från den där ångestfulla kvällen bara några timmar tidigare. Nu gick budet ut över Babel att alla vise män kunde släppas lösa. Och när det rasslade i fängelselåsen så trodde man väl att att bödlarna kom för att utverka dödsdomarna. Men istället kunde soldaterna förklara: ni är fria. Daniel har fått uppenbarat vad konungen drömde, och också drömmens uttydning. Därför tar kungen tillbaka sin dödsdom över hela liv. Och man förundrades: vad är detta? Vad är det för Gud som Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego har egentligen? Vad är det vi har missat? Och så uppstod en allt större respekt för Daniel, Sadraks och Abednegos Gud. Men det var inte slut med detta. Vi måste komma in i kapitel 3, för det fortsätter sammanhanget egentligen. Det händer någonting mycket besynnerligt med tanke på den insikt som Nebukadnessar nu borde ha fått genom Daniels uttydning av hans dröm. Och vi förstår nu att det som händer i kapitel 3 har samband med den här drömmen som Nebukadnessar har haft, med synen av bildstoden. För nu står det så här, att kung Nebukadnessar lät göra en gyllene bildstod, 60 alnar hög och 6 alnar bred, och ställa upp den på Duraslätten i Babels hövdingadöme. Alltså ungefär 30 meter hög och 3 meter bred. Man har funnit en sockel vid utgrävningar, 6 meter hög och 14 meter i kvadrat, varje sida 14 meter, som skulle kunna ha varit kanske grundsockeln till den här väldiga bildstoden som han lät göra. Du ser, Nebukadnessar, han är inte bara lynnig, han är också högmodig. Ska du få se mer av i fjärde kapitlet. Han hade hört Daniels uttydning av drömmen, och han kanske var smickrad av att han var det gyllene huvudet i alla fall. Men det förargliga var ju att efter hans rike skulle komma ett annat rike. Och kanske han tänkte så här: varför ska det behöva komma ett nytt rike efter mitt rike? Varför kan inte mitt rike få vara det eviga riket? Varför ska min makt ta slut? Och så lät han göra en bildstod som var helt igenom överdragen av guld, alltså Babels metall från topp till tå. Lika som ville han markera att Babels rike ska sannoliken bli ett evigt rike. Och vi ska nu med hjälp av denna bildstod anropa våra gudar om makt och ära och om bekräftelse över att vårt rike ska bli ett evigt rike, och min makt ska bli bekräftad och bestående. Och så försökte han, tror jag, genom den här bildstoden att förändra på Guds uppenbarelse, att gå ifrån Guds uppenbarelse eller gå emot Guds uppenbarelse. Därför han tyckte inte om vad Gud hade sagt, så försökte han ändra på något sätt det som Gud hade sagt, i hopp om att hans gudar kanske ändå skulle kunna omintetgöra Israels Guds ord över hans liv. Sen var det väl också ett sätt att pröva sitt rikes alla myndighetspersoners personliga lojalitet mot honom själv. Du ser i vers 2 att han låter sammankalla alla satraper, landshövdingar, ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i alla sina hövdingadömen. De skulle komma till Babel nu för att visa konung Nebukadnessar sin lojalitet och vara med om den här stora avgudafesten. Om någon inte kom, så var det ju en indikation på att det kanske fanns förrädare ibland hans makthavare. En lite paranoisk nästan här från Nebukadnessars sida. Han ville försäkra sig om att alla var honom lojala, att det inte var någon komplott på gång här, utan att hans rike verkligen ägde bestånd och att han hade allt under kontroll. Och så kommer vi då till vers 3. Man har församlat sig, och vi ser nu hur politik och religion var intimt förknippade med varandra. Därför skulle deras tillbedjan av den här bildstoden utgöra ett mått på deras politiska lojalitet till Nebukadnessar. Och så stiger en härold fram, står det i vers 4, och befaller alla folk och stammar och tungomål som här finns representerade, att när ni hör ljudet av horn, pipor, citros, sambukor, saltare, säckpipor, det var en stor orkester samlad, och alla andra instrument, ska ni falla ner och tillbedja den gyllene bildstort som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Och så tilläggs en hotelse: om någon inte faller ner och tillbeder, ska han i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Denna uppmaning läser alltså herolden upp. Jag tycker det är intressant att observera att Nebukadnessar använder sig av musik för att förbereda den här akten av tillbedjan till en falsk gud. Avgudatillbedjan är ofta förknippad med sång och musik. Ska man kalla det lovsång? Ja, någon form av lovsång, uttryck för dyrkan är det naturligtvis. Och den är ofta en musik som tjusar och fängslar. Jag vet inte om du har hört Hare Krishna när de dansar omkring och sjunger sina sånger, men visst kan det gripa tag i en lite grann. Och det är, tror jag, Satans efterrapning eller surrogat för den sanna lovsången till himmelens Gud. Satan har erövrat en stor del av människans sång och musik. Därmed har jag på intet sätt försökt säga att all sång och musik utanför den kristna skulle vara inspirerad av den onde. Inte alls så. Men det finns sådan musik som tjänar hans syften och som drar människor till en falsk tillbedjan. Destruktiv musik. Herolden läser också upp kungens hotelse. Så det står nu klart för var och en att om vi inte lyder detta, så kommer det att kosta våra liv. Och i gamla Babel så användes också ugnar som avrättningsplatser, inte bara lejongropar som vi ska komma till senare. I Jeremia kapitel 29 vers 22 så berättar Jeremia om hur Babels konung lät steka vissa judar i eld, Ahab och Hiskia. Tydligen en gängse avrättningsmetod alltså. Och enligt arkeologiska utgrävningar så har man funnit det som skulle kunna vara de här ugnarna. Det bestod av en ganska lång tunnel som var tillsluten i ena änden och öppen i den andra, så man kunde se rakt in i elden. Och när man skulle avrätta någon så fanns det hål ovanpå, alltså i taket, där man sänkte ner det dödsdömda rakt ner i de glödheta lågorna. Man eldade med träkol och man kunde få upp en temperatur på kanske 900-1000 grader Celsius. Så det behövdes inte värst många sekunder förrän en människas liv var utsläckt när de väl kom i närheten av de lågorna. Och den ugnen stod där glödhet nu som ett hot för var och en som inte lydde denna order. För vanliga babylonier och hedningar så var det egentligen inga problem att tillbedja ännu en gud. Man var polyteist oftast. Man hade sin egen gud eller flera gudar, och att lägga en ytterligare gud till raden av alla andra gudar, det spelade ingen större roll. Det kunde man utan större svårigheter göra. Men för en sann jude, och för en jude som trodde på gamla testamentets heliga bud, du skall inga andra gudar hava jämte mig, så var det en total omöjlighet att böja sig för denna ömkliga bildstod. Det vore att förneka himlens gud som den högst och enda guden. Herolden hade just uttalat sin befallning. Hans ord hade ekat över Duraslätten och folkmassan som där var samlad. Och snart så började musiken ljuda, och alla förväntades falla ner inför denna bildstod. Och de som vägrade skulle naturligtvis omedelbart bli avslöjade. För om alla befalls falla ner, så blir det ju ganska uppenbart om någon vägrar att göra det. Det syns ju ganska lätt. Och ingen betänketid gavs heller. Och plötsligt så står valet för de här tre pojkarna. Daniel var inte med av någon anledning. Han var ju en högt uppsatt ämbetsman vid den här tiden. Och kanske hade ansvar att sköta in i Babel. Eller var ju på resan någonstans. Vi vet inte. Han var inte med den här dagen. Men de här tre, Sadrak, Mesak och Abednego, som hade fått sina namn ändrade, som vi talade om för några gånger sedan, står det nu inför det här valet. Att antingen falla ner och tillbeda denna bildstod och rädda sina liv, eller att stå kvar som om ingenting hade hänt och några minuter senare ligga döda i den brinnande ugnen. Nu vet jag inte ens om tanken infann sig hos dessa pojkar, som den så lätt ju annars gör hos oss människor. Tanken på att kompromissa lite grann bara. Jag menar, man skulle ju kunna tänka så här. Skulle kanske du och jag, om vi stod där, ja, vi kan väl falla ner liksom med kroppen, men vi kan väl ändå med hjärtat säga till Gud att det är dig vi tror på, inte den här bildstolen. Så behöver det inte bli något bråk, så vi inte orsaka någon större uppmärksamhet här. Vi kan väl hålla vår tro för oss själva. Och det skulle kunna ha gått naturligtvis. Och man kanske skulle kunna tillbida Gud, himmelens Gud, när man låg böjd emot den här bildstoden. Alltså hjärtat riktat mot Gud på något sätt. Ja, visst skulle man kunna gjort det. Eller hittat någon annan kompromiss, jag vet inte. Men hur skulle det ha tolkats av omgivningen? Hur skulle det ha tolkats av omgivningen? Skulle omgivningen ana att de där pojkarna, de ber inte till bildstoden, de ber till sin Gud. De låg på samma sätt, sträckta, utsträckta bön på marken, vända mot bildstolen. Naturligtvis skulle de ha tolkat det som att de också gav sin tillbedjan till bildstolen. Och Gud blir aldrig ärad genom våra fega kompromisser. Aldrig blir han ärad genom våra fega kompromisser. Och det är intressant att det står i Uppenbarelseboken 21 om de som inte ska komma in i himmelriket. Till dem hör de fega och otuktiga människor. Och Jesus säger och talar om dem som blygs för mig och blygs för mina ord. De ska också jag blygas en gång inför min fader när jag kommer i min härlighet. Det är mycket allvarliga ord. Sadrak, Mesak och Abednego tror jag bara titta på varandra. De sa ingenting, de bara titta på varandra, och de visste vad de skulle göra. Musikinstrumenten hade knappast börjat ljuda förrän hela människomassan föll ner lydigt och lojalt mot marken, vända mot bildstolen. Alla folk, stammar och tungomål, står det. Allt tycktes gå enligt Nebukadnessars ritningar. Men när folkmassan ligger där, hela denna stora hop, flera tusen kanske, inför den väldiga bildstolen av guld, då är det mycket lätt för Nebukadnessars spioner att observera tre judiska ynglingar som står käppraka, rakt upp, inte ens böjer sina halsar utan minsta antydan att visa vördnad för denna bildstod som Nebukadnessar gjort. De står där så som ingenting hade hänt. Ha? Vad är det här? Varför ligger ni här runt omkring som slagna vid ett träd? Där står de så stiligt. Några i deras närhet la naturligtvis genast märke till ett par ben som bara stack rakt upp. Vilka idioter! Varför faller de inte ner och tillber? Och spionerna, de var snabba att springa till Nebukadnessar och rapportera minsann. De kom i full fart, står det i vers 8, och anklagade de här judiska pojkarna. Och de sa, vers 11, har inte du sagt att var en som inte faller ner och tillber ska kasta till dem i ugnen? Jo. Men nu är det några judiska män här, Sadrak, Mesak och Abednego, de som du har förordnat över Babels hövdingadöme, det viktigaste hövdingadömet alltså. Och de var nog lite avundsjuka på de här tre pojkarna för att de hade blivit förordnade att ha hand om administrationen just i Babel, och att det var judiska fångar som hade fått den här stora förmånen. Och nu gläds de över att kunna utpeka dem som illojala mot Nebukadnessar. Titta nu hur de gör. Är det tacken för att du har förordnat dem att vara förvaltare av Babels hövdingadöme? De aktar inte på dig, de dyrkar inte dina gudar, de bryr sig inte alls om dig, Nebukadnessar. Nu var inte detta en full sanning, för visst respekterade de kungen, men de visste att de hade en kung högre än Nebukadnessar. Och när det blev konflikt mellan deras gud och Nebukadnessar, så måste de lyda Gud mer än Nebukadnessar. Och Nebukadnessar, han blir naturligtvis väldigt arg och förbittrad, står det i vers 13. Och han kallar de här pojkarna fram till sig och talar strängt till dem i vers 14 och säger: är det av förakt mot mig alltså, som ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillbeder denna gyllene bildstol som jag låter ställa upp? Och jag vet inte om han blir mer förvånad när han ser på pojkarna och ser att de är så lugna. och mer vred. Han kan inte riktigt förstå, för han är riktigt chockad att någon verkligen har vågat trotsa hans befallning. Så när de står där, så är det precis som ett himmelskt lugn lägrar sig över de här pojkarna. Och Nebukadnessar blir nervös. Egentligen så tycker han om dem, för han vet ju att de inte har gjort honom någonting ont och att de har skött sitt jobb bra. På något sätt vill han försöka rädda dem. Ni ska få en chans till då. Vers 15. Välan, allt må vara glömt och gott om ni, när ni hör musikinstrumenten ljuda en andra gång, faller ner och visar er lojalitet. Ni får en andra chans då. Jag ska inte vara så hård mot er. Men då ska du få höra. Och så tillägger han naturligtvis denna ytterligare skarpare varning i vers 15. Men om ni då, trots denna andra chans, inte faller ner och tillber er, då ska ni omedelbart kastas i den brinnande ugnen. Och vem är då den Gud som kan rädda er ur min hand? Inser ni inte er dårskap, unga pojkar? Förstod de inte vem som hade deras liv i sin hand? De måste ha missuppfattat hela situationen. Och så ger han dem den här andra chansen. Men lyssna nu till deras storslagna svar. Jag tycker det är en av Bibelns mest fantastiska verser. Lyssna. O Nebukadnessar, säger pojkarna i vers 16. Vi behöver inte ge dig något svar på det här. Vi är inte ute efter att vara illojala mot dig. Det är det första. Men för det andra, vi behöver ingen ny chans, för vi har redan bestämt oss. Om vår Gud, den som vi dyrkar, förmår rädda oss, vilket betyder att de inte betvivlar att han hade makt att rädda dem, men de menar, om det är i förening med hans vilja så att han räddar oss, då ska han rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand också, du store världshärskare. Men om han inte vill, så må du veta, och kung, att vi ändå inte tänker dyrka din Gud och ändå inte tillbeda denna gyllene bildstod som du har låtit ställa upp. Detta tycker jag är högsta exemplet, exemplet på det högsta tänkbara tro. Tro på högsta tänkbara nivå. De säger, om vår Gud som vi dyrkar förmår rädda oss, så ska han göra det. Om det är i förening med hans vilja, då kommer han att göra det. De överlåter liksom åt Gud att göra det som är i överensstämmelse med Guds heliga plan för deras liv, med Guds rättfärdighet. Om Gud kan rädda oss utan att göra våld på sin plan med våra liv, då ska han göra det. Det tvivlar vi inte på. Men så tillägger de detta storartade: även om han inte vill det, det vill säga om det inte är i förening med hans plan med oss just nu, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte tänker dyrka dina gudar. Utan fanatism, det är inte fanatism detta, utan fanatism överlåter de lugnt sin sak åt Gud och säger, må Guds vilja ske. Här har du alltså tron i sin högsta form. Det är inte brist på tro att säga, må Guds vilja få ske. Ske din vilja, Gud. Det är den högsta formen av tro. En del vill hävda att det är att gömma sig bakom otro. Vill du anklaga de här ynglingarna för otro, så må det vara din sak. För min och för hela kyrkohistorien framstår de som några av de största exemplen och högsta exemplen på vad ädel sann tro är. De lät inte sin lydnad och tro på Gud vara beroende av vad Gud eventuellt skulle eller kunde göra för dem, vilka fördelar de kunde få ut av Gud. De älskade och lydde honom villkorslöst. Och detta, mina vänner, är den tro som Gud vill ha. Den tro som söker honom, inte för vad han eventuellt gör för dig i första hand, utan för vem han är. Att du älskar honom och lyder honom för vem han är. Han är värd din lydnad och din kärlek. Och de älskade Gud för hans egen skull, de här pojkarna. Inte varför han möjligen skulle göra. Om han räddar oss, då ska vi älska honom. Utan de sa, han är värd vår tillbedjan, och endast han, oavsett vad som händer med våra liv. För dem så var Gud den suveräne guden, vare sig utgången blev triumf eller tragedi, mänskligt sett. De överlåter allt åt honom, fullständigt. Tre ensamma pojkar framför sin samtids mäktigaste man. Och inga inflytelserika vänner som kommer till deras försvar. Ingen försöker föra deras talan. Ja, inte ens själva försöker de på något sätt hävda sina rättigheter eller mänskliga rättigheter, att, eller göra anspråk på religionsfrihet eller vad man nu kan säga i moderna termer. De vet att en fruktansvärd död kanske väntar så viss och så nära. Men där står de framför Nebukadnessar, som tycker har all makt i sin hand. Och de står där så nobla och så frimodiga och så fulla av tillförsikt och förfäran, att jag tror nästan Nebukadnessar kommer av sig och blir ännu mera vred. För sen står det att han blev nästan chockad över deras lugn och deras mod, och så uppfylldes av en så häftig vrede att hans ansikte skiftade färg, står det. Och han ryter till att man ska elda upp ugnen 7 gånger hetare än vanligare. Och så står det att några handfasta män kommer fram, vers 20, och griper tag om de här tre pojkarna. Och utan att ens rycka av dem livrockarna och klädnaderna, så binder man deras händer och fötter och bär dem emot den nu så heta ugnen, avrättningsplatsen. Nu var deras öde beseglat. Ingen tvekade därom. Och det råder, tror jag, en kuslig tystnad på Duraslätten. Hur kunde de ha vågat? Och varför gjorde de detta? Avrättning ska äga rum. Hela avgudafesten får göra en liten paus. Men hettan över brunnen var så, över denna ugnen var så stark och så fruktansvärd, att när soldaterna kommer för att kasta ner dem, de lågorna slår upp och bränner sönder själva soldaternas kläder och kroppar, att de ligger där sönderbrända av elden vid de uppflammande ugnslågorna. Jag vet inte om Nebukadnessar tittade bort en enda sekund. Jag tror att han nogsamt följde varje rörelse. Det var precis som han inte riktigt kunde lugna sig och känna sig säker. För de här ynglingarna hade varit så, ja, nästan uppkäftigt lugna inför honom. Och han ville riktigt se hur deras kroppar förbrändes utav hettan. Han ville se dem dö. Och han tittar in i öppningen där man kunde se rakt in i elden. Och det är då som hans ögon blir så förunderligt stora. Och plötsligt står han upp från sin tron och han bara stirrar. Och han vänder sig till sina rådgivare och säger: var det inte 3 män vi släppte ner i ugnen? Jo visst, och konung, förvisso. Ja, men jag ser 4 gå där inne och lediga och lösa, och den fjärde ser ut som vore han en gudason. Och alla stirrar in i ugnen och får se detta under som har hänt. Lösa och lediga in i elden går dessa 4 unga män, och en fjärde följeslagare har de med sig. Vad är det som har hänt? Hela avgudafesten stannar upp. Alla stirrar emot ugnen. Säkerligen hade de 3 ynglingarna naturligtvis hoppats på Guds ingripande. Men när deras händer hade bundits bakom deras ryggar och deras fötter bundits, som han bar dem emot ugnen, så gav de naturligtvis upp allt hopp. Så det var alltså Guds plan eller vilja att vi skulle dö idag. Och de var beredda på det värsta. För om Gud skulle ha räddat dem, borde han väl ha gjort det innan elden åtminstone. Men vilken obeskrivlig upplevelse det måste ha varit att plötsligt befinna sig mitt inne i denna ugn, men ingenting känna av eldens svedande och förtärande hetta. De bara såg hur repen kring deras händer löstes upp i rök och försvann, och likaså kring deras fötter. Och de märkte hur de fritt kunde röra sig inne i denna avrättningsplats. Och det underbaraste av allt, vet du vad det var? De blev fullt medvetna om att de inte längre var ensamma, utan mitt ibland den vandrade en himmelsk besökare. Var det en ängel eller var det Guds egen son som gick där vid deras sida in i ugnen? Allt var under kontroll. Och de kände att Gud var dem så förunderligt nära. Ja, Gud hade inte övergivit dem. Han var med dem mitt inne i deras livs största prövning. Och det var ju en större upplevelse egentligen, eller hur? Att få vara inne i elden och känna att Gud var med dem, än att ha blivit räddade på något sätt innan man har kommit fram till ugnen, så att säga. För att vandra oskad mitt inne i en ugn tillsammans med en himmelsk besökare, det måste ha slagit alla rekord. Och du kan tänka dig, så fort dessa grabbar träffades senare i livet, så sa de: kommer du ihåg i ugnen? Kommer du ihåg i ugnen? Vilken härlig dag det var. Hur mycket större att få gå igenom elden tillsammans med Herren än att bara slippa elden, men inte heller få uppleva hans närhet på ett sådant sätt. Och jag tror det är många här idag som kan vittna om att Guds närhet varit som mest påtaglig de stunder i livet som har varit svårast. Det är förunderligt att så kan det vara. Han låter oss inte gå runt svårigheterna. Han låter oss gå rakt in i dem, men han går med oss i dem. Och det är det som är det stora. Och Nebukadnessar måste erkänna faktum. Han kallar Sadrak, Mesak, Abednego, kom ut. Han visste inte vad den fjärde hette, men de tre kommer ut. Och alla makthavare från hela det babyloniska riket står på tå för att om möjligt få en skymt av det så underbart räddade. Vad är det som har hänt? Det går ett sus genom hela folkmassan. Alla vill få en glimt av dessa tre modiga män. Man undersöker deras kläder. Det är alldeles tyst. Deras hår, deras kroppar. Man finner inte minsta lilla antydan på att de har varit i närheten av eld. Det är inte ens luktar rök av dem. Det enda som fattades var repen kring händerna och fötterna. Det var borta. Det hörde de inte till. Hela avgudafesten kom av sig. Det var ingen som blev inspirerad att falla ner inför bildstoden längre. Det kan du förstå. Inte ens Nebukadnessar försökte få igång på festen igen. Ingen brydde sig om bildstoden. Himmelens Gud hade uppenbarat sig och sin makt, för att tre unga män hade varit honom lydiga och stått upp för honom. De hade inte sagt någonting, de hade bara stått upp. Alla var plötsligt fullt medvetna om att det fanns en större Gud än den ömpliga Gud som bildstoden representerade. Och Nebukadnessar kan inte annat än prisa dessa pojkars Gud och den förtröstan de hade haft i sin Gud. Och han säger i vers 28: lovad var det Sadrak, Mesak och Abednegos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka så förtrösta på honom att de överträdde kungens befallning och våga sina liv för att inte nödgas dyrka eller tillbedja någon annan Gud än sin egen Gud. Och när han ropade ut dem ur ugnen, så sa han deras namn, ni, och så tillade han: ni den högste Gudens tjänare, kom ut. Han inser att det här är den högste guden. Än har inte Nebukadnessar kommit till insikt om att han är den enda guden. Kanske gör han det i nästa kapitel. Men hans respekt för israeliternas gud, den bara växer liksom dag för dag. Och innan folkmassan nu skingras och går hem, så utfärdar Nebukadnessar en befallning och säger att om någon säger något otillbörligt om Sadrak, Mesas och Abednegos gud, då ska han huggas i stycken. Ingen får tala nedlåtande om denna gud. Och så skingras man. Hela festen kommer av sig. Jag vet inte om man ens lät denna bildstod stå kvar. Det var ju meningslöst. Alla var ju medvetna om att det fanns en större Gud. Och ut över hela det väldiga babyloniska riket spreds makthavarna med budskapet och berättelsen om: vet ni vad som hände på Duraslätten? Det fanns tre unga pojkar, fångar ifrån Judén, som vägrade falla ner. Och deras Gud hjälpte dem ur den brinnande ugnen. Och ryktena om Israels Gud spred sig över hela världsriket. Vilket vittnesbörd. Vilket härligt vittnesbörd. Bara för att tre pojkar var trogna Gud den där dagen. Och själva gick de in emot Babels hövdingadöme sjungande: vilken mäktig Gud vi har. Vilken mäktig Gud vi har. De var förundrade. Deras liv hade blivit räddade. Kanske är det om dem som Hebreerbrevet 11 skriver, att de genom tron dämpade eldens kraft. Men nu, innan jag slutar, vill jag säga så här. Du kanske finns här som går igenom en prövning som kan liknas vid ugnen. Inte så att ditt liv står på spel. Du kanske tycker dig vara orättvist behandlad. Du har ju bara försökt vara trogen Gud. Och du tycker Gud är orättvis som tillåter att detta händer i ditt liv. Men kom då ihåg det här, att Gud är lika suverän när han säger nej som när han säger ja. Han är samma Gud när han säger nej som när han säger ja. Lidande och svårigheter kan ibland ingå i Guds plan för ditt och mitt liv. Och han vill att du ska älska honom för hans egen skull. Inte för att han ger dig framgång, välgång och lycka. utan därför att ditt hjärta är bundet till honom. Sadrak, Mesak och Abednego ifrågasatte aldrig Guds rättvisa. De hade gjort bara vad som var rätt i Guds ögon, och det såg ut som det skulle sluta i katastrof mänskligt sett. Och de var beredda på konsekvenserna också. De var öppna inför möjligheten att idag kanske vi ska dö. Skulle Gud vara orättvis om han idag lät vara sista dagen i ditt liv? Är du så ärlig att du kan säga, eller så öppen mot Gud att du kan säga att Gud har rätt att idag ta mitt liv om det så honom behagar? Det är hans sak att bestämma i Guds suveräna plan. Gud är suverän, ser du, i en kristen människas liv, vare sig utgången tycks bli triumf eller tragedi, mänskligt mätt och sett. Ofta har det blivit tragedi mänskligt sett. Stefanus, den första martyren utanför porten till Jerusalem, Gud steg inte in och hindrade stenarna att döda honom. Istället lät han stenarna hagla över hans kropp till dess att han låg där död under stenhopen. Men ändå, trots att han dog, så var det en seger för Guds rike, inte en tragedi för Guds rike. Gud är större än vad som kan hända i med mänskliga termer av tragedi eller seger eller triumf eller vad vi kallar det. Också när en kristen dör kan det innebära triumf i Guds ögon mätt och Guds rikes sätt. Och Gud följer med och säger: frukta icke, ty jag har förlossat dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du också måste gå genom vatten, så är jag med dig. Eller genom strömmar, så ska de inte fördränka dig. Måste du också gå genom eld, så ska du inte bli svedd, och lågorna ska inte förtära dig. Om du också vandrar i dödsskuggans dal, så ska du inte behöva frukta någonting ont. Och det var under en svår period i sitt liv som Levi Petrus skrev den kända sången: tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnenhet vandrar en gudason härlig. Pröva dig själv, det vet. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena stå kvar. Han finns kvar vid din sida. Ibland behöver vi faktiskt gå genom elden för att få de där banden och bojorna avbrända och bli mer fria i vår attityd och i våra liv som kristna. Det enda som elden brände bort var alltså repen. Gud använde elden för att befria dem ifrån det som band dem. Kan du ana någonting av prövningarnas mening kanske? Jag tror vi måste sluta här.